Tack så mycket. Så trevligt att vara här. Stora och små frågor i livet, ja. Man brukar ju förr åtminstone, jag tänker att det är så här på 1900-talet, liksom formulera den största frågan av alla i termer av vad är meningen med livet? Jag minns sådär vagt när jag började tycka att det är en jättedum fråga. På något vis som självklart att inte finns det en mening med livet som man ska så att säga kunna klura ut och sen ska man ha löst något slags problem som man har. Och det där är ju inte bara jag som har upptäckt. Idag så ser jag sällan att man pratar om meningen med livet på det sättet. Man talar desto mer om vad som gör livet meningsfullt. Och det här kanske är liksom en så här följd av att vi lever i ett allt mer terapeutiskt samhälle. Där man tänker att meningslöshet är någonting som man kan liksom, ja, till och med KBT bort i bästa fall. Liksom. Det är en intressant fråga. Och jag tror att det finns en orsak att fundera på den. Och jag hade länge en sån här refräng som jag ofta återkom till i min undervisning. Jag jobbade på universitetet i Finland tidigare. Och det var att det liksom, egentligen är också den frågan om vad som gör livet meningsfullt väldigt, väldigt enkel. Inget stort mysterium. Det är två saker. Det är att engagera sig i viktiga saker och att bygga långsiktiga relationer. Det är liksom, det gör livet meningsfullt. Gör man det så kommer man att ha ett meningsfullt liv. Om man inte klarar av att göra det eller misslyckas med det eller glömmer bort att göra det, så då känns livet meningslöst. Och det här ska inte förstås som någon slags moraliserande fråga, att om du känner att ditt liv är meningslöst så borde du engagera dig i saker. Det är bara en ren faktabeskrivning. Så här är det. Och sen finns det jättemånga orsaker till att vi inte engagerar oss i viktiga saker och inte bygger långsiktiga relationer. Och det är väl en del av det jag ska prata om idag. För ett par år sedan så stötte jag i alla fall på en tänkare som fördjupade det här, min ganska enkla analys, ganska mycket. Och jag tänkte att jag ska utgå lite från honom idag. Det är en tysk sociolog som heter Hartmut Rosa. Han har varit väldigt omtalad. Eller var väldigt omtalad i liksom så här svensk kulturliv för drygt ett år sedan. Men jag tycker fortfarande är en viktig dig. Jag kan inte lägga ner honom bara för att inte numera är på så här trendigt. Hartmut Rosa, han har funderat mycket på liksom vad som egentligen utgör kärnan av det moderna samhället och det moderna livet. Och hans tes, om man förkortar en riktigt tjock bok till en mening, att det handlar om ett samhälle där saker hela tiden accelererar. Hela tiden går snabbare och snabbare. Det här är liksom det som han menar med moderniteten. Och i det här accelererande samhället så har vi svårare och svårare att känna just att livet känns meningsfullt. Vi hinner liksom inte med att känna det. Saker förändras hela tiden. Vi behöver anstränga oss mer och mer bara för att kunna stå på samma ställe. Och när han har klura på det, vad ska man kunna göra? Eller vad skulle så att säga motsatsen till den här känslan av det han kallar alienation som vi känner inför världen? Bara det här att vi känner att vi är inte riktigt på plats. Vi klarar inte av att engagera oss i någonting. Vi ser att det finns massa viktiga saker från klimatförändring till orättvisor. Till liksom bara sådär att det är fult överallt. Alltså det finns mycket saker som vi ser att det är viktiga att man ska borde göra någonting. Vi liksom kommer oss aldrig för att vi tar tag i det här för att det går så snabbt hela tiden. Och han som då bor i Schwarzwald där i södra Tyskland så stod en dag, berättade han för mig i en intervju som jag gjorde med honom faktiskt. Han stod och tittade ut över landskapet från sin lilla sådär, stuga. Där. Jag tror att den är liten, jag vet inte. Men han tittade i alla fall ut över landskapet. Och så slog det honom. vad det var han kände när han tittade ut över det här vackra landskapet. Och han formulerade ordet resonans. Och ni vet, resonans, det är ju egentligen en musikalisk eller akustisk term. Om man spelar ett stränginstrument, de av er som vet hur det gör, så är man skicklig att spela, så måste man hela tiden dämpa liksom lite de strängar man inte vill att de ska ljuda. För att om man knäppar på en sträng och det finns andra strängar i närheten, så kommer de också att börja svänga. Speciellt om de ligger på vissa så här frekvensavstånd från varandra. Om jag har en sån här stämgaffel och slår den och lägger den här på bordet, så lägger jag en stämgaffel till bredvid, så börjar den också sjunga. Det här är resonans, alltså ett rent fysikaliskt fenomen. Men det han menar med resonans, han menar faktiskt att det är samma begrepp. Han menar att verkligheten är konstruerad på det här sättet. Det är att det viktigaste i våra liv, det uppstår inte så att säga i mig själv, utan det uppstår i kontakt med världen. När någonting som händer i världen börjar resonera i mig. Och det här tanken på resonans, det på något vis sätter ord på någonting som jag tror vi väldigt många av oss känner igen. Att vi känner oss som mest levande när vi kommer i kontakt med verkligheten. Det kan vara i form av en skönhetsupplevelse. Man kan stå och titta ut över Schwarzwaldlandskapet. Eller höra en låt som på något vis bara plötsligt går rakt in i själen för en. Eller man kan sitta i ett samtal och bara känna att nu försvinner tid och rum, för det är så spännande det vi håller på att diskutera. Eller jag kan läsa någonting som jag bara känner att det här är så otroligt vackert, det här gör någonting med mig. Eller jag kan gå in i en byggnad, i en katedral till exempel, och känna att någonting händer med mig för att jag är här i det här utrymmet. Alla det här är liksom exempel på resonansupplevelser. Och det fina är att han sätter ord på något som binder samman väldigt många olika saker. Och hans poäng är alltså att det är det här, om vi lite sådär förenklar, som gör livet värt att leva. Och det briljanta här, det är att han på det här sättet kan ge oss liksom ett alternativ till liksom ett mer så här vanligt sätt att tänka, som jag tror att allt fler av oss har insett att det är en lögn. Just det här att det intressanta ska ske inuti mig själv. Jag läste precis en otroligt spännande intervju med Nick Cave. Jag hoppas att Nick Cave är bekant också för er som är yngre än mig här. I min generation är han liksom mycket viktigare än say, Beatles eller Bob Dylan. Sådär. Åtminstone om man är frikyrkokid och lite intellektuell och ung på 90-talet. Nåja. Väldigt, väldigt fin intervju igår i The Times med honom, gjord av Rowan Williams. Rowan Williams är världens bästa teolog, som är en speciell intervju. Men där pratar han just om det här att många, han har en slags, ja, han har en hemsida dit folk skriver och ber honom om råd i livet. Väldigt intressant. Och han sa att en sak som han hela tiden får frågor är liksom unga människor som anser sig vara kreativa eller vill vara kreativa. Och de går omkring och väntar och säger att jag känner ingen inspiration. Det kommer ingen inspiration. Och det här, och han säger att inspiration är för idioter. Han skriver låten genom att stiga upp varje dag, sätta sig framför datorn klockan 9:00 och så jobbar han. Det är så låten, det är så man skriver kreativt liksom. Men poängen här, och som man också gör, är just det här att han vänder sig mot den här idén om att det viktigaste ska uppstå inuti mig själv. Därifrån ska liksom inspirationen dimpa ner och så ska jag liksom hitta sanningen eller det vackra eller det som jag vill åstadkomma. Medan han menar att liksom det är när jag engagerar mig med verkligheten, det är där det uppstår liksom. Så det här resonansbegreppet hjälper oss att liksom komma bort ur det här villfarelsen för att vi ska hitta sanningen, eller hitta sanningen om oss själva eller våra liv, eller hitta vår väg i världen, hitta vad som är viktigt att göra, så behöver vi vända oss inåt, vilket är så att säga sena 1900-talets dominerande tanke, och det leder ingen vart liksom. Det tror jag att vi kan konstatera nu efter att vi har provat den tanken i några generationer. Men Hartmut Rosa säger någonting mer om hur vi når den här resonansupplevelsen. Och han ser den väldigt noggrann. Han säger att kanske det viktigaste hotet mot resonans, det är vår vilja till kontroll. Och det här utmanar oss också jättemycket, för vi lever verkligen i en tid där vi desperat försöker kontrollera våra liv. Och det hänger ihop med accelerationen jag pratade om tidigare. Ju snabbare det går, desto tydligt viktigare att man liksom håller koll på vart man är på väg, för annars... Ja. Men hans poäng är att liksom de här resonansupplevelserna, de uppstår inte när vi lever, när vi bara lever på ett sånt sätt att vi kontrollerar det som sker. Utan tvärtom, de uppstår precis utom vår kontroll. Precis när vi försöker, liksom, när vi tappar kontrollen eller ger upp kontrollen. Det är där det finns. Och han menar att det är liksom precis bortom vår kontroll. Det är inte heller om vi är liksom totalt så här handlingsförlamade eller lever i en situation där vi inte alls kan påverka saker. Det är också hemskt. Så det är inte liksom det som är idealet. Men att liksom, ska vi nå den där känslan av att vi är i kontakt med världen, så måste vi våga släppa den där kontrollen. Så resonans blir alltså motsatsen till den här meningslösheten eller alienationen. Och jag tycker det finns många fenomen i vår tid som på något vis pekar på att vi lever i en tid där den här alienationen eller distansen till världen dominerar. Ett exempel är alla dessa konspirationsteorier vi ser. Och det är inte egentligen konspirationsteorierna i sig. För konspirationsteorier har ju funnits ett bra tag. Väldigt, väldigt länge. Internet gör dem lite galnare, men de har alltid funnits. Men det som är intressant, och det här var en... Ja, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter. Ni får läsa det om ni vill, så finns det här i min bok där. Där står det också vem jag själv det här av nu. Men hon skrev i alla fall i en artikel... Just att det är också någonting med de här människorna som tror på konspirationsteorier. Alltså på 70-talet, om man liksom trodde att månlandningen var ett hoax. Så det var man liksom verkligen en genuin knäppjök. Som bodde någonstans ute i skogen och kommunicerade med två andra knäppjökar. Liksom via kodade i brev så här liksom. Helt så här avkopplat från verkligheten. Det var verkligen hela ens liv. Dagens konspirationsteoretiker, de förhåller sig till sina... konspirationsteorier lite mera distanserat, liksom sådär, tänk om det är så här, alltså det är ju inte så, men tänk om det, alltså, det skulle vara lite kul, alltså det kanske är så, liksom att man committar inte riktigt heller till sin galenskap, utan man håller en viss distans till den så här. Det gäller inte alla, vissa verkar vara väldigt långt inne i det här, men mycket så här YouTube-spekulationer, det är liksom lite på skämt, lite på allvar, man vet inte riktigt sådär. Så det är liksom första exemplet. Ja, man håller en slags distans till de föreställningar man har om verkligheten, om de sen är galna eller mer så här rimliga. Jag tycker det finns en intressant parallell här, och det här är något som många beskriver när det gäller parrelationer. Eller speciellt liksom så här, vad ska vi säga, datinglivet. Och här bygger jag nog helt och hållet på vad andra berättar, för jag har aldrig i mitt liv varit på en dejt, jag är så välsignad. Men där är det många som beskriver just det här, att det är otroligt sällsynt och svårt att hitta en person som verkligen vill committa, utan man försöker, och det gäller tydligen både män och kvinnor, menar sociologer, man behöver behålla en distans till det man håller på med för att skydda sig själv. Eva Ilos, som då är en annan sociolog som har studerat just det här, så använder det här som en förklaring till varför så många upplever det så svårt att bli förälskad idag. Man försöker hitta någon att vara med för att man längtar efter någon slags närvaro och en annan människa på ett eller annat sätt. Men på grund av att man känner att man får inte committa för mycket, man får inte verka för angelägen, man vill inte vara klingig liksom, så håller man emot just på de punkter där man ska behöva släppa sin kontroll för att den här förälskelsen ska kunna uppstå. besvärlig paradox. Men där har vi alltså den samma idén om att man försöker hålla lite distans till världen. Och så uppstår inte den här resonansen som också då förstås är grunden till att man blir förälskad. Okej, lite förenklat vad förälskelse är. Förälskelse skulle man kunna säga något som pågår ganska mycket inne i en själv. Men det finns ju liksom en annan person. Ett tredje exempel, helt annorlunda. Det är hur det rapporteras kring politiken idag. Inte om ni har noterat det, men nästan all journalistik kring politik, alltså kring partier och val och sådär, så beskriver det ungefär som man beskriver idrott. Alltså det är liksom resultatet, det är spel, det är vem som vinner och vem som förlorar. Ingen riktigt gräver, eller väldigt lite gräver i riktigt vad politiken leder till, vad den tror på, vad det är för sorts samhälle man försöker åstadkomma. Så där finns också den här distansen. Man håller sig i det spelet istället för att fråga liksom egentligen, men vad gör de? De av er som har en kristen bakgrund så gör säkert den här kopplingen direkt mellan det här beskriva resonans och det som vi i kristna tradition kallar för helighetsupplevelse. Och jag tror att det ligger ganska mycket i det. Rosa, när han började undersöka det här, hade inget större intresse för religion. Det var något han upptäckte på vägen. När han började fundera på vem har skrivit om det här, så märkte han att det var en massa religiösa tänkare som hade skrivit om det. Så det finns absolut någonting där. Att det här som gör livet värt att leva, och det som man i religiösa traditioner beskriver som helighet, de har med varandra att göra. Och det är lite spännande att tänka att just de sakerna som vi pratar om att släppa kontroll och så vidare verkar gälla också där. Nu ska jag hålla tyst och så ska ni få ta över. Tar du frågorna eller ska jag ta dem? Eller?
Du kan ta frågorna.
Okej, okay. Så lite saker ni får fundera på. Då. Ni får ju prata om vad ni vill förstås. Jag styr er inte. Jag försöker inte ha någon kontroll här. Men fundera lite kring det här. Just när ni känner er som mest levande. När känns liksom livet meningsfullt, viktigt, kul på riktigt? Tycker ni att det här med resonans beskriver de situationerna? Är det liksom, handlar det om det här att kontakt med världen? Liksom köper ni Rosas och min teori? Det kan ni fundera på. Och så kan ni fundera på vad gör att ni tycker att det är svårt att uppleva en sån kontakt med världen? Har ni exempel från ert eget liv? Hänger ni med på de frågorna? Nej, men ha det trevligt. Men om det nu då är så att resonans är det som vi längtar efter och som vi behöver för att känna oss levande, känna att livet är meningsfullt, varför lider vi ständigt brist på det? För mig är det här ett bra sätt att förstå vad distraktion är för någonting. Distraktion ska kunna beskrivas som det som gör att vi inte fokuserar på det som gör oss levande, utan på någonting annat. Och då har jag ju liksom redan gjort en slags distinktion. Att det vill säga, allt som är oviktigt är inte nödvändigtvis distraktion. Jag tror jag är en sån här viktig poäng, för annars blir vi så hopplöst moraliserande och det här projektet blir så otroligt tungt. Det vill säga, jag tror inte att allt tittande på Netflix ska beskrivas som distraktion i den här meningen. För vi lever då som sagt i det här extremt accelererande samhället. Det betyder att vi behöver liksom sådana enkla saker som förströjelse och avkoppling. Men jag tror också många av er känner igen den där känslan när man har suttit alldeles för länge vid en skärm eller någonting. Och liksom nästan fylls av en sån där vemgälse, någon slags avsky mot sig själv. Vad sjutton gör jag med mitt liv här? Liksom. När det inte mera är liksom det här förströelse eller liksom lite avkoppling från det viktiga, utan någonting har tagit över. Och här kan vi ju ge många som exempel som helst. Och man nästan behöver inte. Men just våra telefoner som ständigt pockar på vår uppmärksamhet. ni vet att när telefonerna kom, alltså de här som fanns på väggen liksom, för 100 år sedan, så fanns det liksom en diskussion om att det var så fruktansvärt, för det var så galet att en apparat plötsligt skulle kräva uppmärksamhet av det. Så det fanns liksom en sån konservativ kritik mot det, men redan när det liksom ringde en gång i veckan liksom. Att det var något sådär grovt, alltså nästan kränkande att en apparat skulle liksom kräva att jag nu ska göra någonting. Och det där har ju fortsatt liksom. Och diskussionen har bara pågått hela tiden liksom. Bara tar ett steg längre. Olika former av dataspel, mobilspel, videospel och så vidare. Som ju alla är byggda för att vi ska bara liksom fortsätta och fortsätta. Inte alla, det finns ju sådana som säger nu är du klar, nu kan du gå och göra vad du håller på med igen. Men de är svåra att tjäna pengar på. Det finns inte så mycket av det. Min fru, som är en speciell person på många sätt, hon uppfattar att, ja, hon sa igår åt mig att det som hon ångrar mest i sitt liv, att hon har lagt ner så mycket tid på relationer. Vilket ju är en provokation av rang. Men säger att också liksom, sånt kan faktiskt vara en distraktion om man har någonting viktigare än man borde göra. Jag vet inte om ni läste den här kolumnen av Jonathan Unge igår, där han liksom så här gnällde på svenska kvinnor. Det var väldigt roligt. Men en av de saker han kritiserar svenska kvinnor för, att det är de enda gruppen i världen som kan säga att ett av deras intressen är fika med vänner. Det är ju inte så imponerande. Ja, okej. Moderation är allt. Men det är ju en viktig fråga som vi behöver liksom ställa oss. Att vad är liksom en sån rimlig förströelse, vila, och vad är distraktion? Och jag tänker att liksom, någonting i just det här att nu är inte jag som kontrollerar, utan någonting tog över liksom. Och vi ser ju det här, det är ju lätt att se det på andra liksom. Åtminstone när de här smartphonesen kom, så var det ju liksom ganska mycket som moralpanik kring småbarnsföräldrar som tittar på telefonen istället för på den jättegulliga unga liksom och sådär. Alla som har varit småbarnsföräldrar vet precis vad som pågår där liksom. Men det är lätt att moralisera över det. Ändå liksom väldigt tydligt att någonting pågår där, någonting att ta över. Jag tycker nästan det, om det gäller barnen, nästan den andra saken konstigare. Det är liksom, småbarn ska ju vara liksom så här lite ADHD, alltså babysar. De ska ju liksom inte kunna fästa blicken på någonting mer än liksom 15 sekunder. Så där, någonting annat intressantare. Men man ser nu liksom folk som babysar som sitter och tittar på en skärm liksom 20 minuter. Liksom, visar liksom kraften i de maskinerna. Liksom, för att stjäla vår uppmärksamhet. Så frågan här, är det här ett problem? Alltså, ja, man kan ju ha olika åsikter om det. Det är svårt att slå fast det på något vis sådär vetenskapligt. Det finns de som hävdar att vi har väldigt, väldigt mycket svårare att ta till oss till exempel långa texter idag. Det kan jag uppleva själv i alla fall. Jag menar, när jag var i 30-årsåldern så läste jag Thomas Aquinas Summa Theologica. Den var på sådär typ 4000 sidor. Nu orkar jag liksom inte läsa 4 sidor utan ta en paus och göra någonting annat emellanåt. Liksom. Och det kan man fundera vad det gör. Det finns mycket undersökning som säger att liksom, när vi läser på skärm, fast om vi får läsa Thomas av Aquino, så läser vi väldigt, väldigt mycket ytligare, lite ner och skumma, istället för att liksom så här syssla med djupläsning och så vidare. Vad gör det med oss? Liksom? I riktigt mörka stunder så tänker jag att det här är orsaken till att vi inte får någonting gjort när det gäller klimatförändringen. Ingen orkar fokusera på problemen tillräckligt länge för att verkligen komma på med bra lösningar. Och igen så är det liksom sådär frestande att liksom hänvisa till politiken. För där verkar det ju verkligen alltså, så här, också de verkar jobba med så här guldfiskminne. Att oj, nu är det den här grejen. Liksom. Nej, nu är det den här grejen. Liksom. Jag pratade för ett tag sedan med en av Sveriges riktigt så här tunga, erfarna diplomater. Och han var rätt så där liksom uppgiven. För han sa att liksom, när han var yngre, alltså alla pratade om hur det var bättre när man var förr, men han sa att på den tiden när man hade ett samtal kring utrikespolitik med politikerna så hade man liksom ordentliga underlag, folk var pålästa, och om någon minister tänkt fel så då fanns det någon som kunde säga nej, det är så här det är, liksom så här. Alltså att något sånt finns inte mer. Nu bara liksom gör man saker så här utan någon slags, och det, om man tittar på hur världen ser ut så förvånar det inte jättemycket. Jag har alltid tyckt att det har varit liksom svagheten i alla konspirationsteoretiker. Liksom, tycker ni det ser ut som att det finns någonting, liksom en plan någonstans? att det är någon som, att det går, att det är bara, nej. Ganska enkel invändning kan man tycka. Sökande efter ordning på något vis. Så vad drar oss då till distraktioner? Här tänker jag att en indelning kan vara nyttig. Vi kan prata om inre orsaker och yttre orsaker. För när vi gräver lite det här, så även om vi pratar om vad skärmar och sociala medier och liksom appar som använder liksom så här gambling-logik för att få oss att göra både det ena och det andra. Även om sånt liksom är nytt, så är distraktioner ingenting nytt. Väldigt mycket av vad så här tidiga kristna asketer och munkar skriver handlar ju om hur man ska liksom hantera distraktioner. Och de satt liksom ute i öknen med ingenting runt sig. Och ändå blev de distraherade. Och det de säger, deras undervisning är ganska spännande på det här sättet. De ofta beskriver saker som att det finns liksom, att människan är som en stad som ansätts av fiender utifrån. Men det finns också liksom överlöpare inne i staden som samarbetar med fiender utifrån. Det finns liksom yttre orsaker och inre orsaker. Om vi börjar med de inre orsakerna, så det är ju det som man i kristen tradition och väl i många religiösa traditioner kallar för frestelser. Och det finns den här listan som brukar kallas för de 7 dödssynderna. Jag ska inte gå igenom dem allihopa, men om vi tänker på de distraktionerna som vi kämpar med idag, så är ju sånt som lättja, frosseri, inte bara typ att man vill äta jättemycket utan man vill liksom titta på jättemånga avsnitt av någonting. Eller så här, det här liksom mer av allt känslan som på något vis finns i frosseriet. Också likgiltighet. Att bara så att säga strunta allting. Det är så mycket hemskheter i världen. Så nu bara liksom ger jag mig hen åt det här. Och släpper det där. Allt det där är saker som kommer inifrån oss själva. På något sätt. Man skulle kunna säga att och det gör vi ingenting åt, för sådana är vi. Men i den liksom kristna traditionen så menar man att ja, men sen kan man ju jobba med de här sakerna. På olika sätt. Det skulle kunna prata om någon annan gång, men då tar tiden slut här. Finns lite hopp där i alla fall, tänker jag ändå. Det finns liksom kunskap och erfarenhet av hur man gör för att liksom hantera sin lättja, sitt frosseri, sin melankoli, sin likgiltighet. Vill vi göra en kort sammanfattning, så är det tillbaka på de här mina två saker som är meningsfulla. Att göra saker som är viktiga, att engagera sig i relationer. De hjälper mot alla de här sakerna ganska väl. Men de yttre orsakerna, det som beskrivs i kristen tradition som demoner, ett väldigt, väldigt bra ord som sällan, alltså blir väldigt, väldigt missförstått så här i modern tid. Mycket så här efter Hollywood, när vi börjar tänka att liksom ande maktare, liksom spöken som kommer in och får huvudet att snurra. Sådant. Demoner i antiken är just sådana här liksom krafter som inte är kopplade till någon person men ändå verkar finnas. Man tänkte till exempel att olika nationer eller riken hade sin andemakt, och det kunde vara onda eller goda. Sådär. Det fanns liksom krafter. I vår tid så använde vi ett liknande språk också. Vi kallar inte dem demoner, men vi pratar om marknaden, om mode, som om det skulle ha vilja och känslor. Vi säger att marknaden är orolig eller att modet är omväxlande och så vidare. Vi tillskriver det personlighet. Och det är just samma grej som det sätt som man har pratat om demoner och onda andar och avgudar och så vidare. Den här historien. Och det finns gott om demoner i vår tid, i den här meningen. Vissa av dem börjar vara liksom nästan sådär, de tar kropp. Jag tänker på de algoritmer som driver väldigt stora delar av vår vardag idag. Det här har man ju pratat om så mycket så det börjar vara gammalt nu. När jag började prata om det här så att folk inte ännu hört det. Jag fick liksom tjata på folk att förstå att sociala medier vill inte dig väl. Men nu finns det ingen, tror jag, som tror det mera. Möjligen någon som jobbar inom kommunikation. Men ni vet, algoritmerna verkar fungera så att den ger oss det innehåll som vi blir arga över. För då engagerar vi oss, vilket är det som de vill att vi ska göra. För att då kommer vi titta på mer annonser och så får de mera pengar. Liksom. Det är logiken. De vill inte oss väl, de vill att vi ska... Liksom, de försöker fiska så mycket data ur oss, information och så vidare. Just det här att som ni också säkert alla känner till, att liksom Silicon Valley-gänget gick på kurser i någon slags sån här manipulativ psykologi för hur man ska liksom skäla de bästa tricksen från kasinon för att få folk att fortsätta scrolla Instagram. Det är demoner. Det är liksom yttre krafter som kommer in och liksom skäl vår uppmärksamhet väldigt, väldigt medveten och väldigt, väldigt tydligt egna syften. Och det finns liksom andra saker, liksom traditionell reklam så vidare som vill få oss att konsumera och så vidare. Men också liksom just de krafter i vårt samhälle som vill intala oss att jag måste prestera, jobba hårt, för annars har jag inte ett värde. Det är också en typ av demoner som kommer in och tar över våra liv liksom. Och så känner jag att det liksom räcker inte, utan jag måste hela tiden åstadkomma något mera. Och om jag liksom lyckas få någonting så måste jag liksom göra ännu mer för att så därför jag kan inte ha förtjänat det själv. Det här är ju demonens röst. Ja. Väldigt mycket av de här krafterna så försöker skapa rädsla hos oss. För människor som är rädda är lätta att styra. Jag ska sluta prata illa om politikerna, men det liksom ligger tillbaka väldigt mycket av de strategier som finns idag. Ju mer vi pratar, jag säger inte att kriminalitet och skjutningar inte är ett problem, men det är inte därför politikerna pratar om det, utan för att de lyckas påverka oss genom att prata om det här. Eller elkriser. Liksom. Så här, elförsörjning är ett problem, men varför ska vi vara så rädda? Liksom? Det verkar, ja, det gick ju bra på något vis. Ja. Det sa alla experter också. Så, och sen har vi liksom det här som Rosa beskriver som det accelerationen, ökande tempo generellt, som vi känner att vi måste hänga på. Jag måste, om jag inte hänger med i det senaste, om inte jag liksom har koll på liksom vad som har hänt så där, så då hamnar jag bakom, då är jag inte intressant, då tappar jag mitt värde. Liksom. Också en demon som ljuger för oss. Grunden i demonernas sätt att påverka, alltså att de ljuger för oss. De lurar oss att tro att världen är annorlunda än den är. Och de får oss att börja ljuga för oss själva. Att börja intala mig att jag förtjänar inte det goda jag har. Jag är en fake. Liksom. Förr eller senare kommer folk att komma på att jag inte ens alls vet vad jag sysslar med. Liksom, alla andra här har mycket bättre koll än jag och så vidare. Så för nästa session här så vill jag att ni ska fundera på vilken typ av distraktioner upplever du som problematiska i ditt liv? Och ha gärna en liksom diskussion kring om ni får någon slags grepp om det här, vilka typ av distraktioner som är menlösa, harmlösa menar jag, menlösa, det finns den här menlösa barnsdag, harmlösa, inte så farliga. Och vilka är problematiska? Vilka borde man försöka ta tag i? Ännu viktigare fråga är, vem vinner på att stjäla vår uppmärksamhet? De här makterna så lever ju på att de är ansiktslösa. Och att vi tänker på dem som en given del av vår verklighet. Bara att vi liksom lyckas identifiera dem så lyckas vi stjäla ganska mycket av deras makt över oss. Och sen det här med sista då. Vilka lögner använder du för att intala dig själv att det här är okej? Liksom, att situationen är okej? Att jag behöver inte? Jag vet inte om man vågar samtala om det här. Det är lite personligt. Men prova! Vi ska inte ha det som så låga ambitioner att bara prata om saker som är liksom safe. Okej, okay. Kör! Perfekt. Vad kan vi göra? Kan vi göra någonting? Kan man öva upp sin fokusförmåga? Säkerligen till en del. Det finns... ja. Det är som... Vänta, är det med det här? Ja, nej, vi ska ta det så. Man kan säkert göra allt möjligt. Men jag tror att snarare än att liksom på något vis gå in i någon slags sån här kapprustning med demonerna så behöver vi liksom göra någonting åt orsakerna till distraktionen, alltså i våra liv och kanske i världen i den mån det är möjligt. Så även om det finns sådana här individuella lösningar som jag tänker att vi kan behöva fundera på och säkert också gör liksom, ja men man är ju en psykopat om man har notifikationer på med ljud. Alltså, det är fullständigt galet. Liksom. Och det är ju jätteintressant att ju sämre det går för Twitter, desto mer vill de att man ska slå på notifikationerna. Så det är liksom verkligen deras krok som de har i oss. De vet att vi får den där dopaminkicken när det står där någon har liksom kommenterat någonting. Så det är ju en väldigt enkel sak att göra. Liksom. Liksom, tämje din telefon. Den ska inte liksom bestämma när du ska titta på den. Överhuvudtaget kan man fundera på vilka sociala medier man vill ha i sin telefon. Sociala medier är betydligt mer harmlösa. Man måste gå och sätta sig vid datorn för att titta på den. Än när man riskerar att ta fram den mitt i ett samtal. Många tar ju paus. Nu är det fasta. Och jag är teolog och lite av en elitist, så jag är lite sådär jag tycker att fasta är fasta. men det är komplicerat med fasta. Jag vet att man kan inte prata om fasta egentligen eftersom nästan alla människor är ätstörda nu för tiden. Men att inte vara på Facebook, det är inte fasta. Det är att inte vara på Facebook. Och det kan vara bra att inte vara på Facebook. Men det är inte fasta. Ja, okej. Okay. Det var inte egentligen det som jag skulle prata om. Men det kan vara bra att ta paus. Och lite sådär hoppfullt är det väl att det verkar så, åtminstone för mig, att om man tar liksom verkligen radikalt paus så verkar det som att det här koncentrationsförmågan och möjligheten att vara närvarande, den kommer tillbaka rätt snabbt. Det verkar inte som att det gör något slags, åtminstone inte ännu, permanenta skador. Jag var på en så här lång retreat, 10-dagars retreat. Och det var lite så extrem på den punkten att det var inte bara att man inte hade någon telefon eller dator förstås, utan min retreatledare hon ville inte att jag skulle ens läsa böcker, alltså så verkligen ingen input av något slag så här, utan det var bara att gå omkring och sen hade man liksom, man fick inte ens läsa Bibeln som helst, utan man fick bara de här texterna, bara, idag hade jag bara de här tre texterna, väldigt lite input, och det var verkligen som att gå i någon slags så här detox-grej. Alltså jag höll på att bli knäpp den första dagen för att jag hade sjungit eller var med i en produktion av Mozarts Requiem. Om ni kan det så vet jag det är väldigt mycket 16-delar. Och de här höll på att snurra i mitt huvud så jag höll på att bli galen. Eller att jag måste be till Gud, snälla ta bort Mozart ur mitt huvud. Men det lugnade sig efter ett par dagar. Och då var det väldigt så här, men verkligen slående att liksom hur närvarande världen blev och liksom hur ens tempo sjönk. Och det skulle vara fint om man skulle kunna säga att efter det är allting mycket bättre, men så är det ju inte. Men erfarenheten ändå säger någonting, att det är så att det går att göra saker, liksom, att vi är inte permanent förstörda. Men det finns absolut ett värde i det, bara för att man liksom kommer ihåg hur livet egentligen borde vara. Det hjälper oss kanske att motivera oss att inte acceptera den här galenskapen vi lever i däremellan. Så det är sådana individuella saker vi kan göra. Vi kan säkert hitta på mer. Folk har ju alla världens grejer, liksom så här, låser in sin telefon och liknande grejer. Eller det finns någon sån här lådor. Om det är det som är ens problem. Och här är vi olika också. För mig funkar väldigt dåligt sådana här saker som bygger på någon slags självdisciplin. Jag är inte så bra på sånt, men att bara sluta med saker funkar mycket bättre. Så jag har liksom inte Facebook eller telefon. Jag var väldigt bra med sociala medier ända tills jag fick det jobb jag nu har. Där jag måste följa med liksom i den här diskussionen. Så att jag måste följa Twitter. Det är liksom lättaste sätt att veta vad som pågår i den offentliga debatten. Och det har gjort mitt liv radikalt mycket sämre. Just på den här punkten. Många andra saker är bra. Men jag är nöjd med mitt liv. Men jag har blivit jättemycket mer fast i saker och ting. Nästan så att det är liksom sådär, jag borde inte stå här och prata om det. Jag skrev den boken om sann gemenskap som finns där för snart 10 år sedan. Så då kunde jag ändå påstå att jag liksom var en förebild på något sätt. Jag tyckte det var bättre än de flesta, men nu är jag absolut. Sådär. Viktigare tänker jag i alla fall är liksom gemensamma lösningar. Liksom. Vi måste göra någonting åt vår kultur kring de här sakerna. Nej, men det har väl börjat liksom dö ut den här liksom, att vi upprätthåller en idé om att det är lite hippt eller lite coolt att man är på den senaste tekniska trenden. Liksom. Jag har inte sett någon, eller väldigt få, som liksom är liksom entusiastiska på det sättet över AI som nu då kommer att förändra vårt liv igen. Att folk är liksom mer att orka. Liksom. Och det är på många sätt mycket sundare. Men det finns ju fortfarande lite av liksom kvar. Det tänker vi borde fortsätta. Liksom, den här personen som hoppar på alla trender, vi ska liksom inte socialt belöna den. Jag menar, vi ska bara mobba den. Vi ska bara vara sådär, liksom, sådär artigt ointresserade. Men kanske också liksom hårdare just med den här typen av beteende som vi kan trilla in i. Alltså av olika orsaker. Just att man börjar liksom plocka fram telefonen i ett samtal eller vid ett matbord. Liksom. Där kan man behöva ganska så här. Där kan vi behöva vara ganska så här. Utöva hård social kontroll på oss varandra, tänker jag. Där måste vi verkligen ändra kulturen. Så att liksom just den här typen av harmlös distraktion, den behöver jag inte mitt i ett samtal. Där är det bara distraktion. Liksom. Så att om jag vill sitta och spela mitt mobilspel, så då gör jag det när jag är ensam hemma. Liksom, eller så. Men inte liksom efteråt när vi kommer stå lite mingla här innan vi går hem. Liksom. Då är det bara liksom dåligt om jag plockar fram min telefon för att jag klarar av den sociala situationen. Och det är ju liksom på något vis ett exempel på vad som är problemet här. Och det tycker jag mig se. Vi tar inte den saken. Det finns väldigt mycket man kan säga om den saken. Kommer vidare istället. Rosa. Han är ganska pessimistisk, eller många säger att han är pessimistisk. Jag tänker att det håller på att hända någonting där också, egentligen efter den här tjocka boken Resonans. Men det som han håller fast vid är att han tror inte att vi rår inte på den här accelerationen i vårt samhälle. Det är liksom mekanismer som driver på den, som han beskriver väldigt väl. Varför saker behöver gå fortare och fortare och fortare hela tiden. De kan vi inte göra någonting åt. Och han tror inte heller mycket på liksom att bygga så här små bubblor av lugn. Jag tror mera på dem än vad han tror. Liksom. Alltså jag skulle bjuda honom att komma på en sån här tidagarsretreat. Men han har ju rätt i att det, liksom, det ändrar inte. Men det gör ändå någonting. Men det som han då hävdar är att liksom, det vi kan göra är just att liksom fokusera på behovet av resonans. För att så att säga uppväga det här. Det här att vi lever i allt mer accelererande. Och jag tänker att för mig åtminstone bara att man pratar om det så gör någonting. Liksom. Man blir medveten om att ja, men det är det här jag ska sträva efter. Det här som är viktigt. Det här som på riktigt spelar roll. Och här kan vi liksom tänka på olika sammanhang. Alltså jag har en dröm om att vi verkligen, att det här med resonans verkligen ska kunna liksom bli en politisk kraft. Jag tror att ett parti som skulle göra det till sitt partiprogram, att vi vill främja resonans i samhället, så kunna ha ganska bra chans att slå igenom. Alltså, jag menar, bara det skulle vara så väldigt mycket intressantare att höra vad de andra partier som finns har att säga. Så att vara på det sättet. Men det skulle också kunna, jag tycker att det borde vara ganska lätt att skapa konkreta policyförslag. Allt från beskattning till liksom vad man sätter. Jag menar, det är verkligen svaret på väldigt många problem. Vad tror ni de liksom, kidsen som springer och skjuter varandra och säljer knark, vad det de saknar? Liksom. Klart det är liksom brist på resonansupplevelse. Därför tar man till det här våldet. Det är ju väldigt stark upplevelse. Jag tänker att nu lever inte jag i en barnfamilj. Men jag tänker att det här skulle kunna också vara en ganska bra så där vägledare för hur man ska tänka kring livet tillsammans. Istället för sådana här liksom ganska trubbiga begrepp som man idag använder, som liksom begränsar skärmtid och liksom kvalitetstid och så här. Fundera på att man skapar situationer av resonans. Det tror jag att alla mår bra. Och jag tänker just i en familj, där har man ändå ganska stora möjligheter, åtminstone tills ungarna blir en viss ålder, att på något vis sätta vissa ramar för ens liv tillsammans. Jag tänker att det finns mycket potential. Men jag är ju teolog och därför tycker jag att det är intressant att diskutera kyrkan kring det här. Och det är väl där jag tycker, det är väl en av orsakerna för jag tycker det här är så spännande. För att när vi sätter resonansen i fokus så är det mycket som faller på plats i liksom det vi gör i kyrkan. Hela gudstjänsten blir ju någon slags närvaropraktik. Alltså inte bara det att jag väljer att gå en timme drygt varje söndag och sitta i den här katedralen som vi nu råkar ha där runt hörnet i Vadstena. Och känna den kontakt jag har med människor som levde för 600 år sedan och bad där och sjöng och levde allt som har hänt under tiden. Att känna den kontakten med de andra människorna som samlas där. Att komma i kontakt med döden på det sätt som vi gör, åtminstone i en liturgisk gudstjänst, jag vet inte hur ni firar gudstjänst, där vi dels då påminner om oss om vem som har dött den senaste veckan, men också längst fram har vi en staty, ett kors med en död kropp på, och att jag på något vis får en resonansupplevelse till den. Allt det här är ju övningar i att vara närvarande på ett sånt sätt att resonansen uppstår. Och när vi sjunger helig, 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 och vi har en rolig orgel i Vadstena, för att på andra halvan så trycker de på en knapp och så börjar ett klockspel spela i orgeln. Alltså helt sådär orytmiskt och otrymmigt. Men liksom, om man inte upplever resonans då, så då är det någonting allvarligt fel med en, tänker jag. Så alltså, bara att gå dit varje vecka för det, så öppnar upp det här. Liksom, det blir en ständig påminnelse om att, right, det är därför jag är här. Det är därför vi är här. Det är det här jag vill eftersträva. Och gudstjänsten är spännande på att den, liksom, den klickar i så många resonansboxar. Liksom. Allt från liksom, skönhetsupplevelsen, diskussionerna av viktiga teman, användande av språket, andra människor, den här tidsaspekten. Liksom. En väldigt, väldigt... Ska man designa en övning i att liksom, närvaropolitik och resonans skulle se ganska mycket ut som kyrkans gudstjänst, tror jag. Men också liksom så andra förstås kristna praktiker som bön, som ju är närvaro, tänker jag, i första hand. Eller det är åtminstone den vettigaste änden att tänka kring, att börja tänka kring bön. Sen kan man ta det lite olika håll beroende på lite vilken tradition man står och hur den personlighet man har. Mer mot förbön eller mer mot tyst bön eller mer mot liksom någonting annat, meditativ bön. Bibelläsning, att liksom återvända till den texten om och igen. Liksom. Och liksom hitta sitt liv i den. Hitta den där resonansen. Där. Och nu ska man kanske kunna säga att det jag gör här är att så att säga funktionalisera religionen. Att ta våra praktiker och säga att de här är nyttiga för oss. Och på sätt och vis är det ju så. Men sen tänker jag att det här har alltid varit poängen med de här praktikerna. kristendomen är ju väldigt tydlig på den punkten att liksom Gud behöver inte oss på något sätt. Gud behöver inte att vi gör någonting. Och ingenting vi gör har egentligen någon betydelse för hur Gud ser på oss heller. Liksom så här i termer av fromma praktiker. Utan poängen med det har alltid varit att hjälpa oss att vara närvarande. Att liksom uppleva Guds närvaro, upptäcka Guds närvaro i våra liv. Runt omkring oss. Att liksom upptäcka heligheten, resonansen. Det har alltid varit poängen med alltihopa. Så det är liksom, om det är en funktionalisering så är det har varit från början. Det vi kallar tillbedjan handlar på något vis om att liksom genom allt det som finns runt oss, allt det som Gud har skapat, lära oss skönja skaparen. Det är liksom det som är poängen där. Så på något sätt tänker jag att det kommer tillbaka till den här frågan om kontroll. Jag tror att det på många sätt, det här är ju verkligen inte den enda som pratar om det. Det sägs mycket om att vi ska släppa kontrollen och det börjar bli nästan liksom sådär vårtids carpe diem, liksom sådär kliché. Men det är väldigt tydligt och jag tänker att många av er i den åldern där liksom det här med att man känner att man måste prestera verkligen är ganska sådär akut. Liksom man tänker att om jag ska ha en framtid så måste jag prestera och ändå är det jätteosäkert. Liksom. Och då tänker jag att hela den här liksom livshållningen som sätter resonansen i centrum, den, liksom, den säger någonting annat. Liksom, den bygger mera på liksom en tillit till verkligheten. Och det är egentligen där som kristendomen börjar spela någon roll. Liksom. Om vi tror att Gud finns, Gud har skapat den världen, Gud bryr sig om oss och Gud vill oss väl. Så kan vi faktiskt lita på att om vi gör, engagerar oss i bra saker och bygger långsiktiga relationer så kommer goda saker att hända. Jag behöver inte så att jag försöker styra min framtid genom att liksom kontrollera och prestera så här. Utan jag kan bara liksom faktiskt lita på att nej men, jag försöker göra det som är viktigt istället för det som är oviktigt. Att liksom göra den distinktionen. Att istället för att liksom, och då menar jag inte egentligen slösa bort min tid på tv-spel och tv-serier. Det behöver man verkligen kanske ha koll på. Liksom. Men att göra distinktionen mellan jag ska göra de här sakerna på arbetsplatsen för att jag tror att det här kommer att ge mig en karriär. Eller hjälpa mig att komma framåt. De är nästan alltid onödiga. Oviktiga. Distraktioner. Och istället fokusera på. Det här behöver göras. Det här spelar någon roll. Det här är viktigt. Att i den meningen göra de här goda sakerna. Alltså kortsiktigt lönar det sig alltid att göra det som hjälper en att komma framåt. Långsiktigt lönar det sig alltid att göra de här viktiga sakerna. Och det är inte långsiktigt så där eskatologiskt liksom när Jesus kommer tillbaka utan faktiskt sådär konkret i våra liv. Om man väljer att fokusera på att göra de saker bra som behöver göras så nu kommer det att märkas. Det blir man inte straffad för, inte ens liksom ett så konstigt samhälle som det är. Medan de här människorna som gör allt det rätta, de kommer bara upp till en viss nivå och sen är de tråkiga. Då är det ingen som är intressant med. Och för att komma vidare så måste man göra någonting intressant. Så det här, liksom, och det här bygger på tillit. Vi tror att verkligheten är sån här. Och det är faktiskt det vi tror. Om vi gör goda saker så gott vi kan så kommer bra saker att hända. Det är inte inom vår kontroll hur och när och var. Men om vi har den här blicken tränad för att upptäcka de här resonansupplevelserna så då är risken mindre att vi missar dem när de dyker upp. Och det är det som är det viktiga. Just där, utanför vår kontroll. Det är där det händer. Det var allt jag hade att säga. Tack. Så. Har ni tips på goda närvaropraktiken? Det kan ni diskutera. Hur kan vi hjälpa varandra att som Knausgård säger, fästa blicken? Att vara närvarande, fokusera, hitta det där som är viktigt. Och har du egna erfarenheter som du vill dela av att uppleva det här resonansen på oväntade ställen?
Ordet är fritt. Är det någon som har någon fråga? Kommentar? En fråga? Yes.
Ingen tanken?
Jo, det är jätteintressant det här med distraktioner, men det du inte har pratat om egentligen, det är någon stor skillnad på distraktion för olika onda. Ja. Jag tänker på ett sexåring som får ett tv-spel eller en åttioåring som inte vet hur man hanterar mobiler.
Ja, men det finns säkert jättestor skillnad. Både 6-åringar och 80-åringar, så deras distraktioner ska jag inte ha se jättestora problem med. Men för oss däremellan. Ja, nej, men visst. Alltså, det är klart att vi går ju genom olika faser i livet. Och jag tillåter åtminstone mig själv definitivt mycket mera förströelse nu än jag gjorde när jag var yngre. Jag var väldigt seriös ung man. Och jag kan inte liksom annat än säga att det att jag liksom, ja, men, satt alla de timmar med att lära mig teologi när jag var i 30-årsåldern, att jag har god nytta av det nu. Och kan ta det lite lugnare. Jag satt ihop och ner på vägen hit på tåget. Liksom, jag skulle aldrig kunna göra det för 10 år. Jag har tänkt lite kring det jag saknat tidigare. Ja, men det finns stor skillnad, men jag vet inte riktigt vad jag vet inte om jag har ett jättebra svar. Det är klart att det är stor skillnad. Men jag tycker egentligen att de individuella skillnaderna är större, ska jag säga, än sådär väldigt tydligt.
Men en fråga som har kommit in då är att om man nu inte distraheras, vad gör man med tristessen? För känslan är att allt bara blir bättre om man slutar vara distraherad, men det är inte nödvändigtvis så att verkligheten blir så. Man kan ju också bara känna sig fruktansvärt uttråkad.
Här finns många olika spår att gå på. Tristess är ju något som vi har ökat fel när jag nämnde tidiga kristna asketerna har mycket att säga om. Och deras råd så där generellt är nog liksom att bara som stanna kvar i den. För att det är en frestelse. Den vill få en att liksom just sluta göra de här viktiga sakerna man har föresatt sig. Det är egentligen, enligt deras analys, egentligen alla frestelsernas syfte. De vill alla få oss bort från det viktiga vi tänker att vi ska göra. Också tristessen är sådan. Den vill få oss att liksom tänka att men nu måste någonting hända här, nu måste jag ta tur med någonting. Det jag håller på med är ju helt meningslöst. Så det är åtminstone en sida av tristessen. Det finns ju också det här spåret som, det är ju nästan så att tråkighet finns nästan inte mera. Alltså, de av oss, kanske många av er, men i alla fall vi som är lite äldre här, vi minns ju hur det var förr. När liksom det inte fanns underhållning on demand. Utan ibland var det liksom, man kunde ha en jättetråkig eftermiddag, det hände ingenting och man måste liksom hitta på någonting. Och det där hitta på kunde ofta bli ganska bra. Och det finns ju en poäng i att någonting kanske går förlorat när vi inte behöver hitta på någonting mer. Min förra fru som dog tyvärr, hon saknade hela sitt liv sin ungdomsbussresor i Helsingfors, för att då satt hon och stirrade ut genom fönstret och det hände så jättemycket inne i hennes huvud liksom. Och det tror jag inte heller att någon upplever något mera liksom. Jag har inte heller kunnat relatera, jag satt alltid med näsan i en bok, men bra fråga, det finns mycket att säga om tristessen.
Då tänker jag att innan vi skiljs åt så vill jag dels tacka så mycket för att ni kom hit idag. Hoppas ni har tyckt varit lika givande som jag. Tack Patrik för att du kom hit. Och för allt du har delat med oss.
Får jag se en sak ännu?
Jajamän. Sen så vill jag också bjuda er tillbaka den 11 april. Då är samtaleteket här igen. Och då ska vi fortsätta prata om det här som vi inte riktigt har pratat om så mycket på slutet. Nämligen praktiken. Hur, okej, men om vi nu vill vara mer närvarande, hur gör vi då? Då kommer Lena Huld och prata om det.